Varmt välkommen till Barnrättspodden. Och dagens avsnitt ska vi prata med Mikael Ternfalk. Och med mig idag, som alltid, har jag min kära poddkollega Ulrika.
Hej,
hej Ulrika.
Hej.
Vad gör du annars?
Jag jobbar och är advokat. Jag jobbar mycket och specialiserat inom barnrättsfrågan. Så att idag kommer det bli väldigt intressant att prata med Mikael. Välkommen Mikael.
Tack.
Kan du berätta lite vem du är och vad du gör till vardags?
Vem jag är? Jag är socionom i botten och sen doktorerade i socialt arbete på en avhandling som handlade om barn och brott och socialtjänstens yttranden i straffprocessen när unga begår brott. Jag har utbildat socionomer sen 20 år tillbaka ungefär, dels på Stockholms universitet, Ersta Sköndal som numera heter Marie Cederschiöld högskola. Nu är jag på Uppsala sedan 2021. Min bakgrund innan det är att jag växte upp i en ganska våldsam familj med missbruk och allvarligt våld mellan mina föräldrar. Och hamnade ganska snett ett antal år. Och det är väl egentligen det som är mitt drivkrafterna i mitt engagemang när det gäller de saker som jag ägnar mig åt. Min bror knarkade ihjäl sig och jag hamnade på ungdomsvårdsskola. Och vi var aktuella inom socialtjänsten i typ, jag var väl aktuell i typ 13 år innan jag fick ordning på mitt liv. Och jag har ju sett socialtjänstens olika typer av insatser sedan ganska lång tid och erfarit dem på personliga plan. Så att det är väl egentligen det som är mina drivkrafter och som också har gjort att jag bestämde mig för att ägna mig åt de här sakerna. Och då jobbade jag inom socialtjänsten. Jag började egentligen efter folkhögskolestudien när jag var tvungen att komplettera mina betyg. Så började jag jobba med barn på fritidshem, utsatta barn som var placerade eller hade förtur av socialtjänsten. Sju av våra 20 barn var aktuella inom socialtjänsten. Och kring de här ungarna försökte jag då få ett samarbete med sociala myndigheter kring en av de ungar som jag engagerade mig lite mer i också på fritiden. Och det blev väl aldrig någonting som socialtjänsten var intresserad av. Utan det rann ut i sanden och den här pojken han försvann. Jag har ingen aning om var han tog vägen sen eftersom han inte som privatperson kan göra sådana efterforskningar. Och sen jag jobbade där på fritids några år och sen så började jag plugga på komvux och sen sökte jag socionomutbildningen och blev socionom färdig 1990 och började jobba inom socialtjänsten där jag då har jobbat i 10 år. 5 år på vanlig socialtjänst och 5 år på Fryshusets högstadieskola som inte längre finns. Men där jag var ansvarig för samarbetet med socialtjänsten i de olika kommuner där våra elever bodde. Och vi aktualiserade alla elever som kom till oss. Vi var ju en så kallad, den gamla termen var skoldaghem. Det vill säga ungarna gick hos oss hela dagar och vi hade liksom fritidsaktiviteter och sådana saker. Och sen så gick de hem. Och alla våra barn, ungar, de hade olika typer av sociala problem utöver skolproblemen. Och det innebar att vi aktualiserade alla ungar hos socialtjänsten oavsett om de så att säga hade manifesterade problem socialt sett eller inte. Därför att vi visste att det var en viktig förebyggande faktor att ligga steget före hela tiden i samarbetet med sociala myndigheter. Vi krävde också att sekretessen mellan skolan och socialtjänsten röjdes därför att det var ett viktigt instrument för oss i arbetet med våra elever eftersom ungar som lever i familjer där det är stökigt, där det finns massa olika typer av problem. Om de problemen inte är uppe på bordet, då tvingas ungarna gå runt med en lojalitetskonflikt för de mår dåligt av det här som händer i familjen. Men de kan inte prata med andra om det därför att då lämnar de ut sin familj. De är lojala med sina föräldrar och om det sker utredningar från socialtjänstens sida i de här familjerna, så håller ungarna tyst i regel om de sakerna, om det inte är öppet så att säga mellan skolan och socialtjänsten. För att vi ser ju att ungarna inte mår bra. Vi ser att de blir stökiga, aggressiva, otrevliga eller vad det nu är för någonting. När de trötta orkar inte när det är saker som händer i familjen. Och de blir också naturligtvis oroliga när socialtjänsten gör utredningar och sådana saker. Så det var en av de saker som vi tyckte var väldigt viktiga. Att man röjde sekretessen mellan skolan och socialtjänsten. Så att vi fick möjligheter att arbeta med de problem som fanns i familjen. Och att ungarna också slapp bära den här lojalitetskonflikten som de då bär på. Och det gjorde att vi kunde jobba med ungarna på ett mer, vad ska jag säga, mer öppet sätt kring de problem som fanns. Vi begärde också att...
Jag måste bara fråga det med sekretessen, för det är väldigt intressant just det du säger, att ni liksom bröt upp det då. För att det är ju oftast det som jag pratade senast igår med en förskolepedagog eller förskolepedagoger som anser att det är så himla svårt det här när de gör en orosanmälan. Och sen kan plötsligt ett barn försvinna. Man vet inte vad som händer. För att det är liksom... Det finns den här sekretessen och att man inte samarbetar.
Ja, nej, men jag ska komma till det. Jag ska bara avsluta. Mm. Vi hade också ett krav till. Och det var liksom de kraven som vi ställde när föräldrar och barn kom och ansökte om plats hos oss. Så hade vi dels det här att de röjde att sekretessen bröts mellan skolan och socialtjänsten för att vi skulle kunna jobba med problemen. Och sen krävde vi också att de sa att de godkände, samtyckte till att vi tilläts ta oannonserade urinprov på alla våra elever. Och det gjorde vi i förebyggande syfte för att ungarna skulle veta att det fanns den här... Vad ska jag säga, den här liksom påtryckningen att man faktiskt kunde bli upptäckt om man använde droger. Det var också ett viktigt skäl för att föräldrar som då var oroliga att ungarna missbrukade. Då kunde vi göra ett oannonserat urinprov. Så tog vi hela skolan och så åkte vi iväg till en sjuksköterska som tog de här urinproven. Och då behövde ingen känna sig utpekad, utan vi gjorde det här på alla. Och fanns det misstankar som var ogrundade så kunde vi så att säga få dem ur vägen, vilket innebar att det behövde inte bli några konflikter eller problem kring saker som föräldrarna misstänkte men inte kunde belägga. Och det är också väldigt svårt liksom med bevisbördan och alla såna här saker när det handlar om såna saker. Och för ungarnas del så visade det också att de fick skäl att tacka nej till droger. Det var flera av våra elever som sa det, att vi har tackat nej till droger när vi har blivit erbjudna. Därför att, och då kan vi säga att ja, men vi riskerar att åka dit i skolan. Och då tog vi på oss ansvaret för att vara the bad guy i det här avseendet så att säga. Och ungarna kunde rädda ansiktet inför sina kompisar. Och slippa hamna i drogproblem och sådana saker. Så att det här var de två sakerna. Plus att vi då krävde av ungarna att de skulle förklara vad ville de med sin skoltid hos oss. Så att de själva satte upp egna mål som vi sen kunde jobba med. Och började det strula och såna här saker, så hade vi alltid att gå tillbaka till vad ungarna själva har formulerat för mål. Så att det inte blev det här, du har skolplikt, du ska gå i skolan. För då liksom hamnar man på sidan om ungarnas egen motivation. Mm. Så jobbade vi på Fryshuset. Mm. När det då gäller det här med sekretessen så... Jag ser den här problematiken som finns mellan skola, socialtjänst, polis, socialtjänst och andra. Och det är naturligtvis en realitet som man måste förhålla sig till. Sen är då frågan, är den liksom en absolut problematik som det inte går att ta sig förbi? Nej, det är det inte. Utan det handlar ju om att man bygger upp förtroende med dem. Föräldrar och ungar som man jobbar med. Och då kan man ju också klargöra för dem att skälet till att man vill röja sekretessen mellan skola och socialtjänst eller mellan polis och socialtjänst är ju för att vi ska kunna hjälpa ungarna bättre så att de inte dras in i, och framförallt idag nu med den här utvecklingen med liksom grov kriminalitet och skjutningar och sådana saker. Dels att de riskerar att bli skjutna själva eller att de riskerar att bli indragna i att skjuta någon annan. Så att det där är ju liksom både en juridisk fråga, men det är också en motivations- och behandlingsmässig fråga som då ligger inom det här, vad ska jag säga, häradet som jag har också kritiserat socialtjänsten för väldigt mycket, nämligen att de har inte under utbildningen, så får de inte den här kompetensen hur man jobbar med människor i utsatta områden, i utsatta familjer, familjer som är misstänksamma, som inte vill ha med sociala myndigheter att göra och sådana saker. Så att det krävs ju dels en kunskap om lagstiftningen såklart, vad ska jag säga, ja, men vilket handlingsutrymme den här regeln då i OSL ger utrymme för och vilka begränsningar den så att säga sätter upp, men också hur man inom ramen för det handlingsutrymmet också ja, men har utvecklat skicklighet och förmåga, så kompetens helt enkelt, att möta föräldrar och kunna liksom motivera dem då till att vilja ha med socialtjänsten ändå att göra, att låta polis och socialtjänst samverka. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett så stort problem. Och problemet som jag ser det, det är att socialarbetare och även skolpersonal är för dåligt utbildade, dels i sekretesslagen, hur den, alltså hur lagstiftningen fungerar och vad, liksom, vad den är tänkt. Och de ser det bara som, här finns en regel, det är sekretess, vi kan inte göra någonting. Och så blir man liksom, ja, men så binder man liksom sig själv kring den här liksom, bestämmelsen. Istället för att se till, okej, nu har vi den här regeln, men hur kan vi göra för att uppnå de här sakerna som är viktiga ändå? Så att, och det kräver att man kan ganska mycket juridik för att så att säga kunna hantera lagstiftningen. Inte bara som en massa hinder som sitter där, utan också som verktyg i det arbete som man ska bedriva. Det kan väl du bättre, Ulrika?
Ja, men det är ju otroligt viktigt som du säger att man måste öppna upp och också se möjligheterna med det och verktygen istället för att bara sätta upp en, liksom, en hinder i det här. Utan, och som du säger, så viktigt också bygga upp ett förtroende, liksom, att man har samma mål och motivera alla ungdomar idag.
Men om vi tar liksom det specifika fallet, men det är inte ett specifikt fall utan det är många som påtalar det här, så är det just det att om säger förskolepedagogen då anmäler, då blir det ju tyvärr en klyfta mellan föräldern och förskolepedagogen. Det är oftast därför många inte ens vågar anmäla. Och sen så blir det tystnad. Jag tycker att det är så underligt just att en förskolepedagog som jobbar med barnet varje dag inte får någon form av information från socialtjänsten vad som har hänt. Man behöver inte säga allting. Men man kan ändå säga att vi har agerat i det här ärendet och att det kommer ske olika saker. Alltså där måste man ju ändå kunna förmedla, eller?
Ja, men min uppfattning är också att information i övrigt brister ju. Man är ju sällan kanske att man når varandra på så vis att man försöker jobba och bygga upp de här förtroendena, att man försöker informera liksom, och se tidigt de här tecknen, utan då sätter man upp mer en fasad, det här är inte mitt problem, det här vill inte jag ta tag i,
det här är någon annans problem, och så hittar man inte de här liksom, möjligheterna som Mikael, du säger, hur ni jobbade, det var ju, menar jag, på ett fantastiskt arbetssätt liksom, att kunna jobba utifrån det och börja nå både barn och föräldrar och hitta det liksom, att man jobbar med varandra och inte mot varandra helt enkelt.
Och det borde man förskola med.
Det där ligger liksom i själva organiseringen av socialtjänsten och skolan och andra myndigheter som ska samverka. Jag blev ju headhuntad till Fryshuset efter att jag hade jobbat 5 år inom socialtjänsten, och där inom socialtjänsten hade jag ju utvecklat de här metoderna i mitt eget arbete. Vi hade så kallade närgruppsmöten mellan socialtjänsten, polisen, skolan, kurator, fältassistenter och andra viktiga personer som i regel är de liksom som finns runt de här ungarna som det börjar liksom knaka lite i. Skolan ser de här ungarna ganska tidigt. Nu jobbade inte jag med de här småbarnen, utan jag jobbade på
nej, men det är samma där ser de ju också detta.
Ja, de ser det här också. Ja. Och där är ju liksom upptäcktsrisken lika stor, men där är ju också, vad ska jag säga, utrymmet att göra någonting rejält mycket större, där så att säga insatser kan ha större förutsättningar att fungera när de kommer tidigt innan de, så att säga, hinner eskalera för långt. Men det ni pekar på här är ju egentligen dels organisation, det vill säga att myndigheterna sitter på olika ställen och sen så får man information som förskolepersonal eller som skolkurator eller vad det är. Och så ska man då göra en orosanmälan, och då blir det väldigt stort. Och man riskerar att hamna i konflikt med föräldrar om det inte är en kurator som har som själv vet hur man ska jobba kring de här olika sakerna. Då blir det här väldigt stort. Jag sticker inte under stol med att det finns naturligtvis inbyggda problem i det här. Till exempel i den här kampanjen mot socialtjänsten och sådana saker som har bedrivits. Så att det är ju naturligtvis inte så enkelt som jag säger, men för att försöka renodla diskussionen och liksom peka på vad som är möjligt så får jag försöka göra det. Och då är det så att har man personkännedom om varandra, om man har regelbundna möten mellan skola, socialtjänst, polis, andra liksom, som finns runt de här unga, då får man ju också en personkännedom, ett ansikte. Jag som socialsekreterare på de här mötena som jag hade i de här olika närgruppsmötena, jag kunde ju klargöra för skolan och andra hur jobbar jag med de ungar, familjer som jag får anmälningar kring, som jag kommer i kontakt med. Och då blir ju det liksom arbetet lite avdramatiserat. Det är ju inte så att jag springer ut så fort jag får en anmälan så tar jag lagboken under armen så springer jag ut och gör en akututryckning och syr in ungarna på ett LVU. Det är inte riktigt så som det funkar, men det är den bilden många har. Att en anmälan till socialtjänsten är liksom, blir något väldigt stort. Så att, och sen har vi den här organisationsfrågan. Nu var jag, när jag jobbade på Fryshuset, då var jag placerad i skolan. Så att jag hade ju dagligdags kontakter med lärare, elevassistenter, föreståndare och ungarna då. Och jag kunde ju också bygga upp relationer med våra ungar, vilket gjorde att min roll blev ju mindre dramatisk som socialsekreterare. Det var ju en del som hade problem såklart, som kallade mig för soskärring, vilket jag tyckte var ganska roligt. Men, och det där tog man sig förbi så småningom. Men ungarna är ju också i olika grad fientligt inställda gentemot socialtjänsten. Men genom att man då finns i deras direkta närhet så kan man ju ta de där frågorna, konflikterna och få mötesmöjligheter med de här ungarna och faktiskt prata om de här sakerna som då uppstår. Och det gör ju också att det blir mindre dramatiskt när vi sen har kontakt med socialtjänster. För då blir det ju mera samarbetsmöten. Och man ska sitta var och en på sin liksom lilla kammare eller sin myndighet och kuckelura och sen inte samverka på det sättet. Så blir ju varje anmälan, varje kontakt mellan myndigheterna, så blir det också någonting mycket större och betydligt mer dramatiskt när man ska göra de här olika anmälningarna. För då blir liksom en anmälan och så får människor en väldigt massa olika fantasier.
Men den här samverkan som du pratar om, som jag tycker det borde vara en självklarhet, men det är ju inte det. Och det finns ju inget liksom regelverk som säger att man ska samarbeta heller, utan det är ju ganska, alltså, individberoende att man vill skapa en samverkan. Hur ser du på det? Hur skulle man kunna få det att bli mer liksom att vi ska göra det? Alla ska göra samma.
Alltså grejen är så att jag har länge varit kritisk mot kuratorsrollen. Inte mot kuratorer som sådana, men mot kuratorsrollen. Min dotter jobbar som kurator i Haninge. Jag har en god vän som jobbar som kurator på en skola i Stockholms stad. Och de gör ju jätteviktigt, jättebra arbete. Men de är liksom, de blir ju väldigt ensamma på skolorna. Och så bygger det på att de får ett bra samarbete med socialtjänsten. Vilket de får ibland och ibland inte. Vilket gör att det blir väldigt, som du säger, personrelaterat. Vem får jag kontakt med? Och det här gör ju att kuratorsrollen som sådan tycker jag liksom inte, men den fungerar inte, att kuratorn ska sitta där och ha enskilda samtal med en del elever, såna här saker, och kanske bedriva något socialt arbete i skolan. Och sen ska ändå socialtjänsten in, för då är det återigen, då är det någon ny som ska liksom presenteras in i det här, när vi egentligen skulle behöva. Ja, men nu har ju liksom idén lanserats som skolsociala team, som jag tycker är liksom en mycket vettig idé. Där man har team i skolorna som jobbar och som kanske kan ta över en del av socialtjänstens uppgifter istället. I att arbeta med föräldrar och barn när man ser att det börjar liksom krackelera liksom runt en ungdom eller barn. Och det, då får man ju liksom istället för myndigheterna som sitter på olika ställen som då ska liksom connecta med varandra och som kanske inte har tid att bygga upp en välfungerande förtroendefull relation mellan varandra. Och då blir det heller aldrig något vettigt samarbete när man träffas så sällan. Skolsociala team har ju då en helt annan förutsättning. Vi hade till exempel i Hässelby Vällingby för många år sedan så fanns det någonting som heter skolserviceenheten som socialtjänsten kunde liksom använda sig av, som fungerade på det här liksom, som en brygga mellan skolan och socialtjänsten kring barn och unga som det började liksom svaja kring. Så att vi måste liksom tänka, vi måste skruva om vårt tänkande till och titta på att den svenska modellen, den funkar inte. Det är ingen bra modell. Den funkar om det är enskilda elever som har problem på en skola, någon eller några stycken. Men har du liksom en skola med flera hundra elever och liksom, idag får vi liksom, genererar ju problem i vissa skolor liksom. Det är många ungar som får problem och ju fler ungar som får problem desto mer sprider sig ju den problematiken. Vilket gör att en kurator då på kanske liksom, ja men 80% eller sånt där tjänst, de har ju inte en suck att klara av de här sakerna. Så vi har ju liksom byggt ett system som inte funkar för den typen av samhälle som vi har skapat.
Och sen tycker jag, du tog upp det mycket lite i en fråga här, men just det här med tidiga insatser som vi förespråkar mycket inom vår organisation, Riff för barnen, men även andra organisationer såklart. Och just där att fånga upp barn i tid och kanske till och med på mödravårdscentralen. Men jag tänker, vi, som du säger, de här teamen borde ju egentligen finnas redan innan, både på mödravårdscentralen och i förskola. För att...
Ja, nu pratar jag ju utifrån skolsituationen.
Ja, jag förstår.
Det gäller liksom tonåringar utifrån det som jag jobbat med själv då på Fryshuset. Ja. Och hur liksom... Men självklart, det är ju samma tänk där egentligen. Att ska vi nå människor, och framförallt då i de här utsatta områdena där det liksom, är ganska omfattande problem. Både på skolor, på fritiden och gängkriminella som drar i ungarna eller lockar med pengar och allt möjligt. Så måste man ju så att säga bygga verksamheter utifrån hur problematiken ser ut. Inte utifrån någon slags idé om hur vi tänker att vi vill jobba. Utan vi måste ju så att säga matcha. Ja men nu har samhället förändrats. Då måste vi förändra hur vi jobbar och hur vi liksom bygger upp de här verksamheterna. Det blir liksom enfaldigt att ha samma modell på allting. Det funkar ju liksom inte. Så det är klart att vi måste ha liknande team som jobbar då i MVC, BVC. Där man ser att det liksom, de här föräldrarna kanske inte har liksom bästa förutsättningar att ge sina barn en god uppväxtmiljö och god fostran. Och att de får hjälp tidigt med olika saker. Det finns ju metoder som faktiskt fungerar också på små barn. Om man ger det här tidigt. Och det handlar ju om i grund och botten. Om det inte är så att det är barn med specifika problembilder. Intellektuella funktionsnedsättningar och sådana saker. För då är det naturligtvis också saker som är liksom viktigt. Kring barnet, att de får specialhjälp. Men i de flesta fall när människor är liksom normalbegåvade och liksom, men där det börjar liksom svaja kanske tidigt, man kan se att här behövs det någonting, så ska det finnas de här möjligheterna att man så att säga kan erbjuda människor. Då räcker det återigen inte att veta ja men den här metoden funkar, utan du måste ju också veta hur ska du närma dig de här föräldrarna, hur ska du nå de här föräldrarna, hur ska du motivera dem att vilja ta emot den här hjälpen innan de själva kanske ens uppfattar att det är några problem. För det är så, ser ju många gånger ut. Exakt. Att föräldrarna uppfattar inte att det är ett problem, för de kan hantera sina barn liksom. Och sen kommer ungarna upp i tonåren och då har det liksom varit en liksom lång startsträcka för de här problemen. Och då är det väldigt mycket svårare att göra någonting åt det. Så att du måste ju ha, återigen, skicklighet och förmåga. Det vill säga kompetens att möta de här människorna. Och kunna motivera dem att vilja ta emot hjälp.
Nej men det är ju precis som du säger. Och just det, man pratar med sakkunniga som både psykologer, polis eller vård. Eller vad det nu än kan vara. De här barnen eller unga då som begår brott. Eller äldre också. Det är inte så här att det är en... kommer som en överraskning, utan det här har liksom funnits långt tillbaka och man har kunnat se massa olika saker som gör att man skulle kunna se vad det leder någonstans och att man egentligen borde fått hjälp från innan. Och också hur viktigt det är med att det ska inte bara vara ett brottsförebyggande arbete, för att då har det redan gått för långt. Mm. Att man måste fånga upp det när de är små, eller i alla fall innan det sker något brott. Mm. Innan man behöver jobba brottsförebyggande. Men nu är vi ju där vi är. Och det var ju syns mycket i media, Mikael. Och både på TV och i tidningar. Där man kan få uppfattning om att du ändå är ganska kritisk mot hur socialtjänsten är uppbyggd idag. Vad är det du ser utifrån ditt perspektiv för utmaningar inom socialtjänsten?
Ja, det är ju väldigt stort egentligen. Men alltså, man ska säga två saker som är, så är det liksom, dels är det själva utbildningen. Utbildningen ger inte i närheten av liksom, de förutsättningar som krävs för att kunna jobba med människor. Och utbildningen är ju i sig ett resultat av en, liksom, en utveckling som har pågått under ganska lång tid. Och där man inom socialt arbete egentligen helt och hållet, nästan skulle jag vilja påstå, negligerat området unga lagöverträdare. Det är liksom, det har ingen högre status inom socialt arbete. Sen så måste man också ha klart för sig att det som sker idag på universitet och högskolor i socionomutbildningen och en massa andra utbildningar också, det är att utbildningssystemet är inte riggat för att skapa kvalitet i de kunskaper som studenterna får. Utan utbildningssystemet är riggat för genomströmning. Vi ska ha så stor genomströmning som möjligt. Det gör att man på ganska många ställen, SU hade det fortfarande att man fick betalt för varje omtenta som man gjorde för studenter. På andra ställen så har man inte betalt för en omtenta, utan du har din årsarbetstid som du ska göra och så får du ett visst antal timmar per kurs som du ska göra. Och i den tiden som du har, så att säga, betalar per kurs då, så har du en tenta som du kan göra. Det innebär att varje student som du underkänner har du ingen betalt för, utan du gör det liksom på din forskning och utvecklingstid. Du har heller ingen högre meritvärde. Alltså om du vill bli docent eller professor, så ska du göra ett visst antal timmar i undervisning. När du har gjort det här antalet timmar i undervisning, då har det inget meritvärde längre. Vilket innebär att de flesta då som har uppfyllt sitt merit, så att säga, värde genom undervisning, sin pedagogiska skicklighet som det då kallas, då fyller det ingen funktion längre, vilket gör att då vill man inte hålla på med undervisning heller, för det är bara jävligt bökigt, eftersom våra studenter till väldigt hög omfattning, de jobbar på sidan om. De har egentligen inte tid alltid att läsa och göra liksom, så att undervisningen blir nästan ett, men inkräkta på deras arbete som de har på sidan om utbildningen. Och många jobbar heltid, halvtid, inget ovanligt. Så det innebär att hela systemet är liksom utformat för att vi inte ska ha någon kvalitet i det vi gör. Sen kan ju lärare i sig ha kvalitet i den undervisning de har och liksom se till att man har liksom en bra uppbyggd kurs och såna här saker. Men att tro att studenter ska bli som blir underkända när de inte håller måttet, det är ganska sällsynt. Det man gör, det man kanske underkänner en mindre andel för att, så att säga, sålla bort de värsta liksom svaren på tentor och sådana saker. Så att hela systemet är liksom konstruerat för att vi ska få ut så många som möjligt ut på marknaden. Sen vad de kan eller inte kan, det är ingen jävel som bryr sig om det. Så att man ska inte tro för mycket om att åtgärda någonting, liksom en kurs här eller kurs där och såna här saker, att det kommer åstadkomma särskilt mycket. Så ska man också veta att majoriteten av de studenter som går på socionomutbildning, det är unga tjejer, i regel från medelklassen. De är ganska främmande för de problem som de kommer att komma i kontakt med. Det blir också hotfullt för många man då pratar om hur problemen ser ut, för det vill de inte höra, utan de vill ju höra att det, ja, men de vill ju höra konstruktiva, positiva saker. Och när man då försöker förbereda dem på det här är vad ni kommer att komma ut till. Det här är den verklighet ni kommer att möta. Då blir de många blir arga. Inte alla såklart, för det finns de som är liksom hyggligt insatta och har liksom gjort praktik någonstans och såna här saker. Men många vill höra positiva saker. Vilket gör att det är svårt att överhuvudtaget lyfta hur svårt det här arbetet verkligen är när de kommer ut. För då tycker de att man är liksom en jag menar att man är negativ och pratar skit om socialtjänsten och såna här saker. Så att summa summarum så pumpar vi ut varje år väldigt många socionomer som inte har en susning om vad de kommer att hamna i. Och jag skulle tro att de får en chock många. Och en kollega till mig, Pia Tam, har ju skrivit mycket om socialtjänsten och varför socialsekreterare lämnar. Det är liksom det är hot och våld och det är bristande stöd från chefer och arbetsgivare och såna här saker. Och om man då kopplar ihop det med att de är väldigt dåligt förberedda när de kommer ut. Och sen vet de inte hur de ska möta de här olika problemen. Så blir ju också risken för att man blir utsatt för hot och våld också mycket större. Därför att man vet helt enkelt inte hur man ska läsa av de här människorna som faktiskt kan vara farliga. Det finns ju faktiskt farliga människor som man möter som socialsekreterare. Och det måste man ha en beredskap för att möta. Har man inte det så är risken faktiskt väldigt hög att man hamnar i allvarliga problem.
Du Mikael, du har ju fått...
Det var det om utbildningen. Ja. Socialtjänstens organisation.
du Mikael, när vi ändå varit inne på
utbildningsdelen
så har du ju fått ett otroligt viktigt uppdrag från regeringen här om att se över, var särskild utredare då för att se över socionomutbildningen. Och du har ju varit inne på vad du tycker liksom att det är, man är dåligt förberett innan man kommer in och jobbar, men vad ser du mer liksom? Vad saknas och hur skulle du vilja se en förändring i de här delarna?
Alltså jag tycker att det här är ett spännande och intressant och viktigt uppdrag. Därför att det sätter ändå socialt arbete med många lagöverträdare på den akademiska kartan inom, liksom, inom socialt arbete. Som jag tycker har varit lite negligerat under, i princip alltid. Det är bara att titta i vilken grundbok som helst som är liksom högsäljande inom utbildningen som ligger på alla utbildningar i princip. Så ingen av den här litteraturen innehåller särskilt mycket eller ens något om socialt arbete med unga lagöverträdare. Vilket innebär att det är liksom att, så att jag tycker ur det perspektivet så tycker jag att det är bra att den här liksom utredningen då har tillsatts. Och det ska bli liksom intressant att leverera det som utredningen kommer fram till. Och jag tror att för de studenter som åtminstone kommer att få med, de studenterna kommer att få med sig lite mer kring vad unga lagöverträdare, vad det området faktiskt innefattar. Och de kommer ju också att få en tydligare bild av vad har de med sig från utbildningen och vad behöver de själva ta ansvar för att fylla på med. Och då kommer de att åtminstone få verktyg och bättre utgångspunkter för att själva ta reda på vad det är som de saknar för att kunna jobba med de här olika sakerna. Jag tror ju inte att man liksom blir någon liksom expert på socialt arbete med unga lagöverträdare utifrån vad utredningen kommer att presentera. Men jag tror att man kommer att få lite bättre verktyg, lite bättre förståelse teoretiskt, forskningsmässigt, vad som funkar och sådana saker. Och det tycker jag är bra, för att det kan göra att man åtminstone har lite bättre förutsättningar att jobba med det här området.
Och precis som var mer följsam, precis som du var inne i, att det här är inte en modell som kanske passar alla, utan man måste bara anpassa sig och veta i vilka situationer som man hamnar i, att då kanske släppa den här garden och prestigen och säga så här, men nu måste vi jobba härifrån och se de här problemen kanske och utgå ifrån det.
Ja, jag har en kompis som jag berättade, med kurator på en av Stockholms stadsskolor. Och hon valde bort den svenska socionomutbildningen och gick till och tog sin utbildning i Finland istället. Hon har berättat att där läser man 3,5 år som ett grundpaket. Och sen om man vill jobba inom myndigheter, skolan, socialtjänsten eller på andra ställen, då läser man 2 år till. Och det är ett absolut krav. Och vad jag förstår, så i Finland så skrattar man åt Sverige och den svenska socionomutbildningen. Det tycker man är rena löjan. Så att jag tycker det finns anledning då inom akademin och liksom andra att vi kanske ska vara lite mer ödmjuka inför att det här kanske inte är det optimala, utan vi kanske behöver liksom titta på hela vårt system och se vad vi liksom, vad vi faktiskt är utbildade till. Jag tycker att det, för mig är det så att jag läste mycket juridik när jag gick på Sköndal och insåg att det här är ett jätteviktigt område och juridiken är alldeles för viktig för att släppa till juristerna. Förlåt mig. Men jag tycker att juridiken är otroligt viktig i det sociala arbetet. Om man tänker att man som jurist, man går 4,5 år. Sen har man några år då man liksom kvalificerar sig till advokat. Skillnaden mellan juristens arbete och socialsekreterarens arbete till exempel, det är att när juristen har gjort klart sin juridiska del, man har liksom tagit caset genom domstol, antingen vunnit eller förlorat. Men där är liksom uppdraget slut. Men där börjar ju socialsekreterarens nästa steg, nämligen att göra alla barn glada och lyckliga och harmoniska och liksom och välfungerande. Vilket då innebär att socialsekreteraren behöver inte bara kunna juridiken på det här området, utan de måste ju också kunna allt annat som ska till för att besluta om barnets behov och barnets bästa och sådana saker ska fyllas med något relevant innehåll. Och det är ju ingenting som är liksom, som vi har någon hjälp av juridiken att göra. Juridiken har ju liksom formar förutsättningarna för ett omhändertagande eller olika typer av insatser. Men för att begreppet barnets bästa överhuvudtaget ska det få något liksom relevant innehåll i vardagen och i livet för människor, så måste ju andra kunskaper till också. Psykologi och liksom, ja, men samtalsmetodik och olika typer av teorier för att förstå den problematik som man jobbar med. Så att för mig är det en ganska enfaldig föreställning att tro att man på 3,5 år ska kunna komma ut och jobba med omhändertaganden och sådana här saker. Socialsekreteraren borde ha längre utbildning än vad advokaten har.
Ja. Ja, men det är precis som du säger. Alltså, det var en bra professor som sa till oss när vi började läsa juridik och juridiska introduktionskursen att efter den här kursen kommer ni kunna allting. Men sen efter alla 4,5 år så kommer ni känna att ni inte kan någonting. Nej. Och så är det ju. Alltså, för sen när man läser juridik och man utbildar sig och blir advokat, så specialiserar sig man ju på bara få områden för att exakt kunna det. Men inom socialtjänsten ska det ju vara så brett. Liksom. Man ska kunna allt från allting. Och då blir det inte den här liksom att man fördjupar sig eller kanske bemöta människor och hur man gör det. Och där kommer det inte bli så otrolig skillnad i hur det går faktiskt för individerna. Har man en socialsekreterare som verkligen ser individens behov, kanske följer upp och hur man bemöter det, som en helt annan framgångsfaktor i barnens mående och barnens beteende, hur man kan ändra ett beteende än om man bara är liksom väldigt fyrkantig och försöker gå på ett målinriktat mål bara som inte kommer uppnå.
Men jag tycker ju rollen som socialsekreterare är ju bland det svåraste som finns att jobba med barn och unga, tänker jag. Och det är därför man blir lite bestört för hur faktiskt utbildningen ser ut idag. För jag menar, det är inte bara att du ska kunna juridiken. Du är ju precis som du säger, Mikael. Du ska kunna prata med barn. Du ska också kunna hantera föräldrar som är i någon form av kris.
Och det är inte bara som inte tycker om dig.
Som inte tycker om dig, som säkert hotar dig och allt möjligt. Så att jag menar, det är så otroligt, otroligt brett. Så jag kan inte ens förstå hur man kan rymma det inom en och samma roll, om jag ska vara helt ärlig. Nu tänker efter allt det de ska kunna.
Nej, men alltså grejen är så här att om man, jag tror jag läste typ 40 poäng inom min socionomutbildning när jag läste på Sköndal. För man kunde välja på C-kursen sista terminen, så kunde man läsa juridik och skriva uppsats inom ämnet juridik också. Vilket gjorde att det liksom vart en lite mer liksom inriktad på socialrätt, straffrätt kan man liksom välja. Sen har jag ju läst mycket juridik själv på egen hand, därför att jag insåg att det här det är så stort det här området och så jäkla komplext. Så att jag läste in mig på Luleå och liksom brottsbalken och sådana saker. Och sen så när jag liksom disputerade så läste jag ännu mera juridik i olika läskurser och sådana saker. Och ju mer man läser så är det så att man ser vilket enormt liksom område det här är och hur man som socionom ska samverka med jurister. Man ska alltså kunna konvertera olika typer av kunskaper inom psykologi, sociologi, alltså socialt arbete till för jurister ett begripligt språk så att man liksom pratar samma språk, vilket i regel inte sker. Så att juridiken är ju en oerhört central del i det sociala arbetet. Och det tror jag är väldigt underskattat. Idag lägger ju de flesta socionomutbildningar, de lägger ut juridiken på juristutbildningarna, så får socionomerna samma typ av juridik som juristerna får. Det är bara det att juristerna socialiseras in under 4,5 år i juridiken. Socionomerna får liksom, ja men det blir domarperspektiv på juridiken. Vilket är helt meningslöst för en socionom, för de ska inte döma i domstolar. De ska lära sig att förstå juridiken som ett redskap i socialt arbete, som ett handlingsutrymme i socialt arbete, för att kunna så att säga både orientera sig inom systemet, men också kunna samverka med åklagare, domstolar och andra för att så att säga kunna kommunicera vad det är man håller på med som socialsekreterare.
Ja, och det här med psykologi också, tänker jag. Det är inte barnpsykologi bara, utan det är också utifrån det vuxenperspektivet som du bemöts av som med föräldrar och allting du ska hantera. Alltså, så jag menar, det är ju en jättekomplex roll som jag, ja, som jag inte tycker att man faktiskt respekterar ordentligt.
Samtidigt ska man inte glömma bort att socialsekreterarrollen är, jag brukar säga till mina studenter att vi är liksom en parentes i människors liv. De har en förhistoria och de har en framtid efter att vi har liksom träffat. Och frågan är, vad vill vi fylla den här parentesen med för någonting? Vad vill vi ge för avtryck i liksom det arbete som vi bedriver? Och då är det så att man som socialsekreterare har ju, vi har ju också makt. Nu får ju många studenter lära sig att makt är någonting negativt. I det här liksom postmodernistiska samhället så är det alltid myndigheten och makten, det är liksom, det är någonting negativt, vilket jag tycker är ganska konstigt att undervisa i när man undervisar människor som ska jobba inom myndigheter, för att ja, vi har makt och den makten kan vi använda konstruktivt eller destruktivt beroende på också vad vi har för kunskap. Men makten är ju i sig inte någonting negativt, utan det är ju en möjlighet med dels juridiska liksom, olika instrument som vi kan agera på, dels resurser i form av pengar, tillgång till olika insatser och såna här saker. Så att vi kan ju åstadkomma ganska mycket för människor inom ramen för den här liksom, parentesen som vi befinner oss i. Och det där är ju också en viktig sak att se, så att det inte liksom, socialt arbete bara blir någonting tungt och eländigt och liksom maktfullkomligt och myndighetsmissbruk och alla såna här saker, utan det finns faktiskt möjligheter att göra bra saker, men då förutsätter det att man har god kompetens.
Ja, men exakt.
Och det är ju kompetensen, det är ju ett jätteviktigt ord, men också att den finns, kompetensen, för det kan ju bli liksom förödande konsekvenser om man inte ser det här eller om man inte har kunskap kanske om våldets konsekvenser eller någonting, och man drar slutsatser helt felaktigt, och den här objektiviteten som också ska finnas inom socialtjänsten, oftast kanske man går in med en liksom subjektiv tanke så följer man den, så att det är ju också en del i den kompetensen som man behöver ha, eller som jag uppfattar i mitt arbete.
Men om vi bara återgår, nu kommer vi in på socionomutbildningen som är otroligt viktig, så det ska bli intressant att följa din utredning där. Men är det något annat du ser som en utmaning inom socialtjänsten? Du började med socialtjänstens organisation, tyckte jag du sa någonting om.
Ja, här har jag idag inga liksom, det finns inte så mycket forskning egentligen på de här sakerna, men jag upplevde när jag jobbade som socialsekreterare på kommunen att vi gjorde i och för sig en intervjustudie med socialsekreterare, men det är ganska få, men det var ju ganska samstämmigt hos dem som vi pratade med att man får ju inte vidareutbildning inom det sociala arbetet som socialsekreterare som passar det som man håller på med. Utan kommunerna, och så var det även på min tid, alltså på 90-talet. Jag jobbade mellan 90 och 2000 inom socialtjänsten. Det var på samma sätt då också, att antingen ska alla gå en utbildning eller så ska ingen gå en utbildning. När jag tog upp utbildningsbehov som jag hade för det arbete som jag höll på med mina ungdomar. Nu lyckades jag få tillbaka tillgång till utbildning i alla fall. Jag bekostade en egen utbildning. Jag gick i nätverksarbete. En 2 veckors kurs på heltid som var jättebra för min del. Men det hade ju varit bra om jag liksom hade kunnat få den betald genom min arbetsgivare då istället. Men då var liksom, när jag tog upp det med min chef så hade han tagit upp det i ledningsgruppen, och då var de andra chefernas uppfattning. Antingen ska alla, hela socialvårdsbyrån gå den här utbildningen eller så ska ingen gå. Och då liksom, så då föll den, och då fick jag, ja men jag fick möjlighet att gå ändå genom lite nedsättning av ärenden. Inte jättemycket, men tillräckligt mycket för att jag skulle kunna klara av att gå den där utbildningen. När vi intervjuade socialsekreterare så var också deras uppfattning, ja men det var en som beskrev det där väldigt väl, att hela socialvårdsbyrån skulle gå på en utbildning. Och så gick alla socialsekreterare, och så konstaterade den här socialsekreteraren då, som jobbade med ungdomar, fast vi hade ingen nytta av den där, för den handlar inte om sådana saker som vi jobbar med.
Nej, just det.
Och på det sättet så ser det ju ut som att kommunerna uppfyller liksom vidare utbildningsbehov hos sina anställda, vilket man då gör på pappret. Men den är inte matchad för 5 öre mot de behov som de har, de som jobbar. Vilket innebär att det är i regel pengar i sjön då när det gäller såna här saker.
Ja, men
jag har hört från andra håll också att det är väl ungefär så där som det ser ut liksom. Och det där hänger ihop med socialtjänsten som organisation, alltså 290 olika kommuner där alla liksom bestämmer över sig själva och vad de ska göra i den egna kommunen. Det gör ju att det finns ju liksom ingen enhetlighet i vad är socialtjänsten och vad står socialtjänsten för. Det är liksom, det kommer ju spreta väldigt mycket då beroende på vilken kommun man pratar om, av de här 290 kommunerna.
Vad ska man göra för att förhindra eller förbättra det då, tror du?
Ja du, riv allt och börja om på nytt. Nej men jag tror inte att det handlar ju om socialsekreterare på liksom gräsrotsnivå som jobbar. Har de rätt kompetens? Vi har ju inte ens någon möjlighet att värdera lämpliga, inte lämpliga socionomstudenter hos oss. Alla har rätt att gå ut i utbildningen och sen söka jobb och såna här saker. Det är inte alltid det syns när det kommer någon som är olämplig liksom. Så bara det här att vi har drivit att vi ska ha socionomutbildning till alla gör ju att har man socionomutbildning så anser man då lämplig att göra, liksom, jobba med de här sakerna. De kanske inte kan någonting om det som de ska jobba med. Så att på gräsrotsnivån behöver man då liksom förändra kompetens kravet på de som ska jobba. Man kanske skulle införa någon liksom regel i lagstiftningen att man ska kunna visa någon form av skicklighet och sådana saker inom det område som man vill jobba. Jobbar man med vuxna missbrukare så ska man liksom kunna den typen av juridik, den typen av forskning, vad säger forskning om olika behandlingsmetoder. Jobbar man med barn och unga, samma sak. Sen har du liksom tillsättningen av chefer. Här har jag ju liksom ingen forskningsbelägg, men min erfarenhet är inte att chefer tillsätts på kompetens, utan vem som är bra på att hålla budget. Och det får man ju höra av andra liksom tips om tätt, att det är liksom det som är det primära. Och om man tittar på Pias studier, Pia Tam, så visar ju hon att ett av de stora skälen till att många lämnar socialt arbete, socialtjänsten, det är ju just för att de inte får ordentligt stöd av sina chefer. Man läser om i tidningar om socialsekreterare som blir hotade och som utsatta för våld och hot, och de får bilarna uppbrända och såna här saker och får väldigt lite stöd av sina chefer. Så att det ligger liksom på olika nivåer i systemet, så att peka ut någon liksom någon enskild del, alltså när hela systemet som jag ser det är bristfälligt.
Mm. Men vi ska ha några avslutande frågor här, Mikael. Men vad behöver dagens barn och unga för socialtjänst, tror du? I samhället så som det ser ut idag.
De behöver både kompetenta och engagerade. Att både vara humanistiska och omsorgsinriktade, men också med förmåga att sätta gränser, analytisk förmåga. Alltså många av de saker som jag pratar om när jag pratar om kompetens, att ha liksom goda kunskaper i vad det är för någonting som man jobbar med. Och naturligtvis behöver de också tillgång till bättre resurser, så tillvida att det måste finnas bra familjehem. Det är också ett sorgligt kapitel när det gäller liksom rekrytering till familjehem och sådana saker. Det finns jättebra familjehem. Det finns också liksom skräckexempel. Och jag menar, i en socialtjänst när det råder brist på sådana, så tar man det som finns, så att säga. Vilket gör att det blir liksom felaktiga placeringar. Det är många ungar som havererar igen. Det är samma sak med HVB-hem. SIS vet vi också har ganska stora problem på sina institutioner. Så att det räcker ju inte att förändra socialtjänsten om liksom nätet runt omkring är trasigt. Så i den meningen så är det ju också till stor del en resursfråga. Och sen är ju då frågan om hur mycket resurser är vi liksom beredda att sätta till. De här problemen håller ju på att eskalera. Det är liksom, jag tror att det här i utsatta områden riskerar att bli liksom ett självspelande piano till slut, om vi liksom inte kommer åt de här sakerna. De blir liksom, ja, men det blir liksom bra underlag för gängrekryteringar och såna här saker.
Men Mikael, har liksom utvecklingen varit... Alltså, är det här som att det kommer som en överraskning, eller är det något vi har sett under lång period och så bara, ja, nu har vi hamnat där liksom, som vi ändå har sett?
Jag tycker Paulina, det var Tove Livendal som skrev bra om det här häromdagen, för att vi har ju varit ovilliga vid att diskutera volymer när det gäller migration, alltså människor som kommer till Sverige i stora mängder. Och jag menar, jag ser ju till exempel min frus klass, jättefina elever, nyanlända som hon har jobbat med. Tämligen oproblematiskt. Men då har hon en fungerande klass. Och så ser det ju inte ut. Har man för stora volymer, så blir ju liksom hela apparaten, aktualiserad. Då har man då inte tillräckligt med folk som kan jobba med alla de olika problem som människor liksom har när de kommer till Sverige. De pratar inte språket, de förstår inte kulturen, förstår inte landet. Pratar man inte språket kan man heller inte följa sina barns skolutveckling, vilket gör att det liksom, ungarna kan hamna både här och där utan att föräldrarna har någon direkt insyn egentligen. Och i det avseendet så har vi liksom tagit på oss för stor uppgift i liksom den här migrationspolitiska ambitionen. Och det gör ju att de som betalar priset för den här, naiva ambitionen, som man nog får kalla det. Det är de unga som bor i de här utsatta områdena och det här, liksom, de här föräldrarna som bor i de här utsatta områdena. För de kommer inte att få relevant hjälp, för det finns inte, så att säga, tillräckligt med människor med kompetens som ska kunna jobba med de här sakerna när problemen dyker upp.
Jag måste bara fråga.
Det har vi liksom sett komma under en längre tid. Det tog ju tid innan liksom, och det här har ju också gynnat liksom med krafter som inte är särskilt trevliga i samhället, som skyller liksom allting på invandrare. Jag tycker inte att man kan säga att det är invandrarnas fel, utan det är snarare invandringspolitikens fel som har varit liksom naiv och inte varit tillräckligt försiktig med hur mycket klarar vi av i Sverige.
Jag måste bara fråga, nu har du varit inne lite på det här med lämplighet, och det tycker jag är jättebra att du pratar om, för det har jag tänkt flera gånger på det här med, alltså poliser gör ju någon form av lämplighet, så jag tänker poliser jobbar ju med människors liv, och det gör ju socialtjänsten också, men vi gör aldrig någon lämplighetsprövning överhuvudtaget egentligen.
Nej.
Hur skulle det kunna se ut, tror du, Micke, liksom? För det är väl jätterelevant, tänker jag, när man, så fort man jobbar med människor egentligen.
Ja, och framförallt så tycker jag att man skulle ha någon form av lämplighetsbedömning på människor som har, alltså de som har tillgång till och vad ska jag säga, ansvar för att jobba med tvångslagstiftning. Där tycker jag att man borde ha någon form av lämplighetskrav. Det är en sak att sitta och vara, alltså man kan ju vara tafflig i olika tjänster liksom utan att det får så allvarliga konsekvenser. Men när man är tafflig och liksom alltså saknar ordentlig kunskap och kompetens och liksom analytisk förmåga och såna här saker och jobbar med myndighetsutövning.
Med barns liv.
Ja, med barns liv. Och vi kan ju se det till exempel med Lilla Hjärtat. Jag menar, det var ju inte lagstiftningen som var fel i det avseendet. Utan det var ju andra saker som i hanteringen av det. Så att där tycker jag att man måste ha betydligt högre krav. Och där tror jag till exempel att Finland har en intressantare modell med påbyggnadsutbildning. För att jobba inom myndighet så måste du ha en högre liksom, kompetensnivå i form av längre utbildning. Och där borde vi också ha någon form av både kompetens och lämplighetskrav.
Helt enkelt. Ja, men jättebra och jätteintressant att du nämner det.
Verkligen. Ja. Nej, men vad skulle du vilja sammanfatta bara att lyssnarna tar med sig som kanske är de viktigaste punkterna i det här avsnittet?
Ja, vad skulle jag vilja? Om de tycker att jag är för kritisk så kan de ju ändå tänka sig att det har inte med att jag vill vara kritisk att göra, utan det har att göra med att jag tycker att det här är saker som vi måste förbättra. För i slutändan är det precis som ni tog upp, det är barn som far illa och i värsta fall är det barn som dör. Jag har jobbat med barn på Fryshuset som jag faktiskt engagerade mig ganska mycket i och erbjöd också att bli kontaktfamilj som skulle kunna vara en avlastning för familjen och vi skulle ta emot en flicka som jag jobbade ganska mycket med och hennes pappan sa nej till det och hon tog sedan livet av sig. Så att mitt engagemang ligger i och det är också det som gör att jag kan vara så här frispråkig och tämligen kritisk som jag är. Så ligger mitt engagemang i de här ungarna som faktiskt far illa. Och när myndigheterna brister så är det inte så att säga någon annan än de här utsatta barnen som betalar det priset.
Nej, det är värdefullt att några vågar och är modiga nog att kunna lyfta det här. För att det är som du säger, det är många barn som verkligen far illa. Så att vi är oerhört tacksamma för att du var med idag.
Och att du är så rak och tydlig tycker jag uppskattar jag väldigt mycket. Men vi vill gärna följa ditt arbete så hoppas att du kan komma tillbaka en annan gång, Micke, och berätta lite hur ni har jobbat i utredningen också.
Det kan vi göra när den är klar.
Stort tack.
Stort tack, Micke.
Tack själva.
Tack.
Hej.
Bra, hej då.